Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Johan Stiernstedt, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Det här är ett samtal som jag har sett fram emot väldigt mycket.
Okej.
För att, som jag berättat för dig på vägen hit, så har de senaste veckorna läst en hel del om just psykiatrin, medicinering, och vi lever ju på något sätt lite i en nästan en ding-ding-värld vad gäller hur vi väljer att pumpa i folk en massa medicin. Mm. Så jag satte mig och googlade. Och helt plötsligt så snubblade jag över Den galna psykiatrin om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi.
Japp.
Den här boken som är skriven av dig.
Ja.
Så om vi bara börjar med, vem är du och din yrkesroll, och hur kommer det sig att du valde att skriva den här boken?
Ja, det är väl på ett sätt en lång historia. Att jag är läkare och psykiater i botten. Men jag har under hela min yrkestid också varit kritisk till hur psykiatrin fungerar. Och under min yrkestid så har det blivit sämre på många sätt, tycker jag. Mm. Jag var lite äldre när jag började läsa till läkare. Jag var 28 år, och då hade jag den världssyn som jag fortfarande har. Ordet andlighet finns med här, och den delen av mig fanns med från början. Och jag blev klar läkare när jag var runt 35, och sen har jag varit i området i drygt 30 år. Jag har varit omkring 20 år som psykiater på psykiatriska öppenvårdsmottagningar framför allt. Men de senaste 12 åren har jag kunnat jobba helt privat, och då har jag nästan bara jobbat som psykoterapeut. Jag har vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut också. Och det är två helt olika yrken. Det jag har sett inom psykiatrin som psykiater är ett yrke som är väldigt väsensskilt från att vara psykoterapeut. Och jag finner det väldigt mycket mer tillfredsställande att vara psykoterapeut, att jobba med problemen i grunden, att samtala med folk, att möta människor. För mig är det självklart att det är mer stimulerande. Och under min tid i psykiatrin för 30 år sedan, då barn och ungdomar till exempel, de fick nästan inga mediciner alls. Det var undantag. Och sen under de här senaste 30 åren tror jag till exempel förskrivningen av antidepressiva har ökat kanske 10 gånger. Nu är det bortåt 1,1 miljoner svenskar tror jag som käkar antidepressiva, alltså mer än 10% av befolkningen. Och för 30 år sedan kanske det var 100 000 eller något i den stilen.
Vad är det som har gjort att det har blivit en sån radikal ökning på det sättet, skulle du säga?
Ja, bra fråga. Och jag vet inte om jag har svaret på alla. Det är en internationell trend. Den finns överallt. Och det är en internationell trend att det har blivit fler och fler diagnoser. Att medicinförskrivningen har ökats. Men man kan ju faktiskt tänka att det i grunden någonstans finns ekonomiska intressen. Läkemedelsbolagen internationellt ligger bakom väldigt mycket av att supporta den forskning som leder fram till att det verkar som att man behöver en massa mediciner. Men sen är det väl också, det finns säkert kulturella grejer och blind tro och ett psykiatriskt etablissemang som är väldigt enkelspåret, inte minst i Sverige. Sverige är ovanligt mycket på det här sättet jämfört med andra länder. I Europa ligger vi i toppskiktet av vad det gäller förskrivning av psykofarmaka per capita.
Är vi högst i Europa?
Nej, jag tror inte vi är högst. Jag undrar om det inte var Island eller något sånt där som kanske låg något högre, men bland de högsta.
Ja.
Jag kan det inte exakt. Det finns andra länder som Tyskland, där är det mycket helt annat system för att kunna gå i psykoterapi. Och där har de inte lika många sjukskrivningar som vi har i Sverige till exempel. Och i Finland har också bättre möjligheter till psykoterapi. I Norge har man rätt till, de har till och med en lag att man har rätt till medicinfri psykiatrisk vård.
Jaha.
I Sverige har vi kanske har en kulturell tradition av att vara väldigt logiska och tänka strikt naturvetenskapligt, lite fyrkantigt, byråkratiskt på allting. Möjligtvis finns det en sån grej, för vi har den här tendensen väldigt starkt. Den finns som sagt internationellt, men det är starkt i Sverige. Och som jag vill säga också som ytterligare svar på varför jag skrev boken, så då är det ju att det finns en massa, ja, jag har nämnt det lite grann, att medicinförskrivningen har gått upp dramatiskt och allra mest bland barn och ungdomar. Och dessutom har antalet sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser har gått upp. För 10 år sedan tror jag det var 30% av alla sjukskrivningar som var för psykisk ohälsa. Och nu har det varit uppe och toppat på 48% förra året. Det gick visst ner till 46%, men det är fortfarande senast det året. Men det är ju fortfarande nästan varannan sjukskrivning är för psykisk ohälsa. Så medicineringen går upp, antalet sjukskrivningar går upp, och dessutom är det som så att bland ungdomar, vilket sällan uppmärksammas, Karolinska institutet har faktiskt gjort, bland ungdomar så ökar faktiskt antalet självmord sakta, och det är under precis samma tidsperiod som man har börjat skriva så väldigt mycket mediciner till dem. Så att Karolinska institutet gjorde någon undersökning för ett par år sedan och visade att sedan 1900, jag tror det var mellan 1994 och 2017, så ökar antalet självmord bland 16-24-åringar tror jag det var, med knappt 1% per år. Och på 25 år då så blir det ganska mycket. Det var runt 100 per år någon gång på 90-talet, och nu är det 150-160. Och då kan man ju undra om de här alla jädrans, ursäkta att jag säger så, alla jädrans tabletter verkligen är så bra som det görs reklam för. Och det finns ett väldigt, det är mycket reklam för dem, om inte direkt från läkemedelsbolagen så via psykiatriska etablissemanget, att det är så bra, och det sa det först att man har serotoninbrist och man måste ha det här, och det låter som om allting fixar sig bara man får det här, och att allting beror på någon slags kemisk obalans i hjärnan. Och jag och flera andra anser att det är mycket av en myt, det här med kemisk obalans i hjärnan. Och för den delen, vare sig det skulle vara, jo, det vill säga, man blandar också ihop hönan och ägget. Det är inget konstigt om det blir lite obalanser om man mår dåligt. Men ska man då bara gå på obalansen men inte titta på varför man mår dåligt? Och det är också väldigt, jag tycker att psykiatrin är väldigt mycket fel på orsak och verkan, hönan och ägget. Och alltså kort sagt så skulle jag vilja säga så här, om man bara ger en massa tabletter, då jobbar man ju inte med vare sig tankar eller känslor. Man går ju inte in på tankar eller känslor eller vad har hänt i ditt liv.
Mm.
Det får liksom passera, utan fram med tabletterna bara, så ska det fixa sig. Och det är lite galet.
För det där är något, jag läste just det med självmordsstatistiken, tyckte jag var väldigt obehagligt, ja. I din bok, hur mycket den stiger och alla de här procentsatserna jag ska ta fram, för det här var en liten statistik som jag tyckte var ganska intressant. Ska se. Det var just det att där, ja men precis, att början på 90-talet så var det cirka 100 000, 2010 var det 775 000 och nu, eller då år 2019, så var det 1 042 000 pers, ja, som går på antidepressivt. Det är en otroligt skrämmande ökning, precis som du nämnde där, på de här 30 åren. Men sen vill jag också länka till det du sa, det här med samtal och att prata om känslor, för folk som följer min podd vet att jag pratar jättemycket om den inre resan, att utforska, ifrågasätta sig själv, varför reagerar jag så här när det här händer, att jag jobbar väldigt mycket ur den aspekten, mycket meditera och försöka gå djupt i mig själv och hantera mina känslor och fråga varför de kommer. Men sen hör jag ofta folk istället som söker hjälp Och så är det bara, här får du ett plåster, lägg det i din mun och så kommer allting att bli skitbra. Och när det plåstret är klart så tar du till, för det är så jag ser medicinen. Ja. Man sätter bara ett plåster. Jag menar, om du skär ett stort jack i din hand, då kanske du måste sy det. Det kanske inte bara funkar med ett plåster, för du kommer alltid att gå upp. Hur ser du på den biten? För jag vet att du också vill jobba verkligen med samtal, med folk.
Ja, nej, precis. Jag brukar säga ungefär som du. Jag brukar säga att om man har ett varit sår så kan man inte bara täcka över det, utan man måste ju rensa varbölden också.
Förlåt, jag tänkte på en sak till när du sa just det här med läkarna. För att någonting, jag satt och backade ganska mycket och hittade en granskning som var från tidigt 2000 och en från 2016 någon gång, tror jag. Den ena var Expressen och den andra var Svenska Dagbladet, jag för mig. Men där går de också in på att väldigt många läkare som har fått de här, åka på någon fet resa, hålla en föreläsning, tjäna pengar, och sen kommer de direkt ut och börjar promota en viss medicin. Mm. Och det här gäller nödvändigtvis inte bara psykofarmaka, utan det gäller andra mediciner också. Men är det någonting du själv har sett?
Ja, jag har hört talas om att det finns exempel, absolut, även i Sverige, på att det ibland är samma läkare som sitter och jobbar med något läkemedelsbolag som också sitter i de här rådgivande organen. Socialstyrelsen ger ut riktlinjer, och då kan det vara samma människor som också har sitter i något läkemedelsbolag. Och det är framförallt Socialstyrelsen och något som heter SBU, som är Statens beredning för utvärdering. De ger också ut riktlinjer och rekommendationer för hur man ska behandla. Och i de här riktlinjerna så är det ofta väldigt enorm slagsida mot mediciner. De rekommenderar i och för sig psykoterapi i viss mån för lättare depressioner. Med tyngre depressioner så är det bara mediciner eller elbehandling. Mm. Och det där med elbehandling är också ett kapitel för sig som jag skulle kunna prata om.
Ja, kan vi inte liksom hoppa in lite på det? För jag vet inte vilken förespråkare du är av ishackan kanske också. Den gamla metoden, han vann väl Nobelpris för det, va? Han som gick in med en ishacka, skar upp och ner och lobotomerade folk mer eller mindre.
Ja, just det, Misa. Ja, jag tycker det är en underbar metod förstås.
Ja, ja.
Det måste vi göra.
men det
på fixar sig allt.
Ja, men exakt. Men det är också på något sätt, om man tänker tillbaka, det var inte jättelänge sedan.
Nej.
Det var 60-70-talet, tror jag. Eller om det var 50-60-talet där någon gång det handlade på. Det är väldigt nära vår tid.
Ja, allt är nära.
Och det är det jag menar med också, elchockerna. Jökbo är ett väldigt känd scen från den Jack Nicholson som får de här elchockerna. Och det används ju fortfarande idag. Men används elchockerna fortfarande idag? Lite grann,
va? Oja, nej, inte bara lite grann. Jag tror att det är 4000 pers om året eller något sånt där.
Oj. Och vad är det ska göra, och vad gör det egentligen då?
Ja, så det är ju... Alltså hela psykiatrin är ju så ensidigt biologiskt inriktad. Man tror ju bara att ska man göra något med signalsubstanserna och biologin, då fixar sig allt. Och det är ett faktum som jag tror även de flesta psykiatriker skulle hålla med om, att om det blir något positivt av elbehandling, för det kan det ju bli ett tag, så håller det inte speciellt länge. Efter något halvår så mår man lika taskigt igen. Det är det vanligaste. Men vad som är en stor skandal är att det är väldigt, väldigt många som får minnesproblem. De påstår att de övergående, efter några dagar så ska minnesproblemen ha gått över. Men det är inte sant. Jag har träffat massor av människor som har allvarliga minnesproblem. Och det var alldeles innan jag slutade i landstingspsykiatrin 2008 eller 2009, så kontaktade jag faktiskt Uppdrag granskning. Så det blev ett par tv-program om folk som har bestående allvarliga minnesstörningar. Jag har träffat människor som har glömt bort när de gifte sig, utlandsresor, de har glömt bort när barnen föddes, de har glömt bort hela utbildningar, de har ju fått sina liv förstörda. Och det här tycker jag det har skrivits en del om, det har smutslats undan lite grann. Vid den tiden när de här Uppdrag granskningsprogrammen var, så hade Socialstyrelsen inte minst statistik på hur många behandlingar som gavs eller något. Nu har de börjat ha det. Det minskade, antalet behandlingar minskade lite efter de där programmen, men nu har de gått upp igen. Och det är ett väldigt kortsiktigt sätt att se det, och väldigt riskabelt, tycker jag. Man rekommenderar det till och med för ungdomar. Och det är, som sagt, jag har sett många som får minnesproblem i varierande grad. Det ska sägas, en del vill ha de här behandlingarna, men det är precis, alltså jag är ingen total motståndare till mediciner heller, i viss mån, men då ska man ta bort dem efter ett tag. När jag började i psykiatrin så rekommenderades att ha antidepressiva något halvår och sen ta bort dem, och det, så var det ofta. Nu hörde jag ganska nyligen statistik som, det hann inte med i den där boken, men att, hur är det, 60% av alla antidepressiva recept som förskrivs nu är till människor som har haft antidepressiva i 9 år eller mer. Mm. Så att det blir, kommer säkert vara som 5 år, så kommer liksom 60% vara till de som har haft det 13-14 år eller mer. Folk kan inte sluta. Problemet är att folk kan inte sluta. Folk får ingen hjälp att sluta med det här, för att av en mängd olika skäl. Ja, nu hamnade jag bort från elbehandling.
Men det här är jätteintressant, för det här är en fråga som jag hade haft. Ja. Så fortsätt.
Vi är klara med elbehandlingar tills vidare.
Ja, men kör på det här, för det här är verkligen en fråga som jag hade.
Elbehandlingarna är en skandal, tycker jag. Ja. Att det får, att folk får ingen hjälp när de tappar minnet. Ja, nej, men det blir alltså svårt att sluta av flera olika skäl. Dels så är det rent fysiska abstinensbesvär. Alltså många tycker att det blir blixtar i huvudet och det rycker i kroppen och man mår allmänt dåligt, som beror på rent fysiska besvär. Dels har signalsubstanserna i hjärnan har ställt om sig, de har blivit vana vid de här, och då blir det väldigt, det blir liksom en liten chock att vara utan. Även om man trappar ner långsamt så kan det vara svårt. Sen så när man då tar bort dem, då kommer känslorna ofta tillbaka. De känslor som gjorde att man fick det här. Mm. Ofta fick man ju ingen hjälp från början. Man fick bara ett recept. Det skandalösa är att många får ju bara ett recept om året. Eftersom nu 60% har haft det 9 år eller mer. Så det är ju så det går till. Det vet jag. Vare sig man har kontakt med vårdcentralen eller en psykmottagning, så är det ofta receptförlängning, ett telefonsamtal en gång om året. Man får ju ingen hjälp. Från början fick man ofta ingen hjälp med varför man fick det, vad det var för känslor. Sen när man ska ha bort det så kommer de känslorna tillbaka. Så det kan vara ångest och det kan kännas läskigt och jobb. Då får man inte heller någon hjälp. Det borde egentligen finnas avvändningsmottagningar där man får hjälp att ta bort de här pillren. Så att många, jag har träffat många som har haft det i 15-20 år och de har kanske gjort 4-5 försök att sluta. Och lyckas inte, för att efter några månader blir det läskigt. Liksom känslan är tillbaka och nu är jag deprimerad igen. Och sen har alla sagt, säger hela psykiatrin, att det är kemisk obalans. Du har nog serotoninbrist. Du måste ha det här. Och så tänker man så själv. Och så börjar man käka dem igen. Det är många som har gjort många försök. Det finns de som lyckas. De flesta måste ha hjälp för att lyckas bli av med dem. Och då känner man sig ofta att man mår mycket bättre än på länge, för att de är ju ingen större nytta efter alla de där åren. Det är bara att hjärnan har liksom anpassat sig till det. Och det är att man ofta mår bättre sen till slut. Det är för att i början så kanske det kan vara skönt att det kan vara något som gör att man känner så jädrans mycket så att det kan vara skönt att dämpa känslorna lite grann. Men till slut så blir det en black om foten att inte känna mycket, och dessutom har det ofta sexuella biverkningar. Sexuella lusten och sexuella förmågan dämpas för många. Och många upplever också att det kan vara svårare att gråta till en film till exempel. Man kanske har lust att gråta till en film. Mm. Det kan vara lite befriande ibland, men det går liksom inte. Det är något stopp där. För att det ligger en hinna över hela känslolivet. Så att när folk till slut lyckas efter massor av år ibland, så är det många som känner sig väldigt befriade.
För det är lite från det finns flera som jag vet som har gått på det här halva sitt liv.
Ja.
Det är unga människor som inte har hunnit fylla 30, som blev påsatta de här medicinerna väldigt, väldigt tidigt.
Ja.
Har inte den ena medicinen funka, då fick de ta en annan, och en annan. Och så till slut så går de på alla möjliga konstiga blandningar. Och då standardkommentaren är oftast att andra läkare som inte har med dem att göra, men som de hamnar och får alltid en chock när de ser alla läkemedel de går på.
Ja, visst.
Men då blir det här, för att jag vet ju att de här människorna vill sluta.
Ja.
Och liksom, vad ska de göra när de inte riktigt får hjälpen? Jag fick höra ett skräckexempel från en som jag känner som ville bli av och ligger på läkaren att nu vill jag sluta med det här. Han var negativ till det, men till slut så skriver han bara av allting i princip.
Mm.
Och då går ju den här personen såklart ner i någon form av mega abstinens eller någon form av chock. försöka höra av sig den här läkaren som vägrar att svara under några dagar, och till slut när han väl svarar så såg jag hans kommentar: det var det här du ville.
Ja, alltså, jätteschysst.
Ja, då blev jag verkligen så här: vad fan är det för jävla idioter som egentligen sitter och gör det här?
Mm.
Och det blir på något sätt som, nu tänker jag på Don't Drink the Kool-Aid, Jonestown-kommentaren med att börja tro på sin egen hype, börja tro på allting. Mm. Och det känns lite som att vissa läkare här gör nästan det.
Mm.
Att man bara skriver bara ut.
Ja, det är en enkla vägen ut liksom.
Ja. Och hur ska en person göra som vill ta sig ifrån det här? För det blir också något, när du berättar allt det här så börjar jag också tänka, varför är vi så rädda för känslor?
Ja, ja visst. På sätt och vis lever vi ett samhälle som är rädda för känslor.
Ja.
Jag kommer att tänka på en grej till som är en fjärde grej kanske som är jobbig när man ska sluta. Det är ju att det är väldigt välbekant att en stor del av den positiva effekten av antidepressiva och andra, det är ju en placebo. Alltså att man tänker och sen blir man, och så funkar det liksom. Och när man då slutar, då motsatsen till placebo heter nocebo. Och då blir det också, nej det kommer inte funka, det kommer inte funka. Till slut så blir det självuppfyllande liksom.
Ja.
Blandat med det här att ja, men det är nog kemisk obalans, bla 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 liksom.
Om vi går in på serotoninhypotesen då, om du vill fördjupa dig lite i den, för det är jag nyfiken på.
Jo, det är ju många som hävdar faktiskt att flera forskare på olika håll som absolut hävdar att serotoninhypotesen är inte bevisad, det är bara en hypotes. Och det finns de som har skrivit om att gjorts undersökningar, man har verkligen försökt att påvisa låga serotoninnivåer vid depression, men egentligen inte kunnat bevisa det. Utan det finns de som anser att det är väldigt mycket en grej, en utsaga med till stor del med ursprung i läkemedelsindustrin, som har haft intresse av att saluföra det på det här sättet, och att det har blivit någon slags allmängods till slut, så att folk tror att det är ett faktum. Och då säger jag återigen, det är inget konstigt om det kanske kan vara, möjligtvis är det så, eller jag tror egentligen inte att det ens sjunker, för det säger de ju att det finns undersökningar att det inte gör, men att ens kemi i hjärnan kan påverkas av att må dåligt, det är ju inget konstigt. Alltså, hela min kropp påverkas om jag mår dåligt, och jag får adrenalin om jag blir rädd eller arg, eller sexualiteten bygger väl på en massa kemi, alltså det är plus en massa annat naturligtvis, men det är inget konstigt att kroppen, jag blir spänd i musklerna vid olika tillfällen och sådär, va? Så att det är klart att hjärnan och nervsystemet påverkas om jag går och mår dåligt eller har ångest. Då har jag ångest, så får jag hjärtklappning kanske, svettas och sådär. Men det är återigen det här med hönan och ägget, alltså psykiatrin. Och man behandlar folk som om, man pratar väldigt mycket om att saker ska vara medfödda och det är genetiskt och sådär. Men jag tror att många av de här tillstånden uppstår efterhand. Jag tror i och för sig att man kanske, somliga kanske föds lite mer känsliga, somliga är lite mer robusta. Vi behöver alla sorters människor i samhället liksom. Man behöver både känsliga och robusta av olika skäl. Men den där känsligheten kan ju bli väldigt skapande och produktiv om den får komma till uttryck, och sen kan den bli liksom klassas som olika diagnoser om man har det jobbigt. Då har man till exempel ADHD-diagnosen har stigit jättemycket, men då kan man ju se att, för det första så upptäckte man ju för länge sedan att det är många mer barn födda mot slutet av året som får ADHD-diagnos som är födda november-december än de som är födda januari-februari. Och då är det att de har börjat skolan. De är mer skolomogna i flera år. Mm. Det där jämnar inte ut sig förrän framåt mellan högstadiet. Att vara nästan ett år yngre än de äldsta klasskamraterna. Och då blir det fler ADHD-diagnoser om man är född på slutet av året. Och sen har man också sett att det är fler ADHD-diagnoser i socioekonomiskt utsatta miljöer. Och så har psykiatrin envist hävdat att det är mest genetiskt. Och slutsatsen skulle ju bli att folk i socioekonomiskt utsatta områden skulle ha mer en annan genetik. Och då tycker jag man är riktigt farligt ute. Alltså.
Ja, verkligen.
då är det ganska läbbigt. Men det är ungefär så det har blivit i synsättet.
När började alla de här diagnoserna att stiga med ADHD? För det känns ju som att var och varannan människa får det här och sen får de väl någon form av piller för att liksom hitta koncentration. Och som jag sa till dig tidigare då, jag fyller ju 43 här snart och jag tillhör nog den kullen som slapp alla de där diagnoserna och alla piller. Men jag har sagt till min familj i flera år att hade jag varit född typ nu, jag hade fått det. Jag var i min egen värld, jag var en liten teaterapa och liksom hade inte riktigt koncentration. Jag gick ut med jättedåliga betyg, men jag fick aldrig någon diagnos. Nej. Jag hade nog garanterat fått det.
Jag tycker du ska vara glad att du slapp.
Jätteglad, men jag är verkligen det. Jag är verkligen väldigt, väldigt glad. Jag tycker det är obehagligt att höra och för alla blir så här, men nu har jag det här och jättebra, nu vet jag och det är... Ja. Jag har svar på alla frågor liksom. Och nu får jag de här medicinen och säger, fan, det är verkligen det vi vill. Gå på medicin hela tiden.
Nej, du frågar när det började. Jag, för precis 20 år sedan började jag jobba på en unga vuxna mottagning i Nacka. Och då minns jag att precis då, det var 2001 då började det komma mer och mer liksom. Under de 5-6 åren jag jobbade där, då steg det rätt mycket. Så att, jag skulle säga de senaste 20 åren har det ökat. På 90-talet var det nästan ingenting.
Jag har en annan fråga här. Ett preparat som jag har hört en hel del om är Stilnoct. Jag antar att det är ett sömnpreparat, men inte helt ute och cyklar, va?
Ja.
Som jag också läste något om att väldigt unga människor, alltså nästan barn, har fått det utskrivet till sig också. Jag vet inte om du har koll på den här biten.
Ja, det låter skrämmande. Jag visste inte att man skriver ut det till barn, men det förvånar mig inte. Det är så mycket man skriver ut till barn. Det är ju ett beroende. Det är ju så här halvbensopreparat. Ja. Stort sett ett bensodiazepinpreparat. Och alltså beroendeframkallande. Och som är så mycket annat så funkar de ofta bäst en tid, men efter ett tag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och så funkar de inte lika bra.
Nej.
Och sen just det, något man... Det har ju funnits ganska länge där. Det har funnits i 25 år och sånt där. Det har träffat många som... Alltså det sitter i sådär 4 timmar, sen vaknar man igen och somnar in, men det löser ju inte hela sömnproblematiken.
Nej, för jag har hört också att en del har blivit lite halvberoende av det här, och efter att de har hållit på med stillen också har de också börjat missbruka andra saker. Alltså att de kanske börjar dricka mer alkohol eller rent ut sagt experimenterat mer och mer med stillen, för att det är liksom deras händer. Och det här är någonting som jag har sett övergående över fler. Även när jag läste om det på nätet också så kunde jag hitta fler historier där liksom, när den kom in så blev det också att folk började jaga kickarna liksom. Söka efter det, vilket jag tycker är återigen bara skrämmande mediciner som skickas ut. Och det är som att man ser, bara för att det är utskrivet så är det okej. Det är nästan den bilden folk har. Då är det okej.
Det fanns ju förut ett som heter Rohypnol eller flunitrazepam och samma. Jag tror inte det finns en rätt många år, men det var ju ute på svarta marknaden rätt mycket. Och många, det var ju så konstigt. Tog man en tablett så kanske man somnade, men tog man 20 så blev man jättepigg och glad ungefär. Så det var ju jättepoppis. Liksom. Så den risken finns ju. Jag vet inte hur det är med Rohypnol, eller med Stilnoct och svarta marknad, det har jag ingen aning om, men, men alltså det är, de kan ju alltid användas på konstiga sätt.
Jag tänkte att vi går från stillnokt till andlighet.
Ja, okay. Lite
tvära kast. Men om du får liksom, din egen definition av andlighet, hur skulle du beskriva den?
Ja, definition, ja, det var skrivet. Nej, men jag kan säga så här, att jag är sedan väldigt länge sedan jag var ung övertygad om att vi har en själ som överlever döden. Jag är uppväxt i ett ganska ordentligt ateistiskt hem. Alltså att jag fick höra när jag var liten att men du kommer dö, sen läggs du en kista och sen är det bara mörkt och svart och sen är det inga mer. Så jag var skiträdd för döden som barn. Och hade ofta dödsångest och trodde att jag skulle dö vid nästa hjärtslag och såna här grejer i olika åldrar som barn. Och sen var jag, blev jag väldigt sökande då i övre tonåren och när jag var 20-25. Jag mådde inte alltid så bra, mellan, jag hade rätt mycket ångest mellan 20 och 25 och sökte både hit och dit. Och till slut så har jag kommit fram till en, jag har för mig en övertygelse om att vi har en själ som överlever döden. Det är inget, jag tillhör inte någon religion eller någon sekt eller sådär. Det är inget jag vill pådyvla någon annan. Det är, för mig är det en övertygelse, men jag vet att utifrån sett så är det ju en tro såklart. Men i det här sammanhanget, ja, och det innebär också att jag tror att, ja, men jag tror, och ett skäl till det jag är intresserad med för det här med nära döden upplevelser väldigt mycket, och det gör också något, nära döden upplevelser har ju blivit väldigt mycket mer uppmärksammat sen någon gång på mitten av 70-talet då skrevs den första boken om det. Och det har blivit fler dokumenterade sådana för att folk på sjukhus genomgår operationer och narkos och sånt där och hjärtstopp och väcks upp från det här mycket mer än kanske första halvan av 1900-talet. Och då har man ju massor av människor som har varit kliniskt döda men som kan berätta att de har tittat på sin egen kropp utifrån. Och ofta så kan de ju säga att kroppen har ju legat och blundat och borde varit helt väck och det har inte varit någon hjärnaktivitet ett tag. Och sen kan de ändå säga vad läkaren och sjuksköterskan sa till varandra eller vad det var för verktyg där bakom huvudet. Och liksom den, det finns ju massor av exempel. Det finns ju miljontals människor som har haft de här upplevelserna. De är ganska vanliga egentligen.
Jag kan säga så här, jag dog inte, men jag opererade örat när jag var liten. Men jag var fullt medveten, det här har jag pratat om i min podd också.
Jaha.
Jag hörde allt de sa, kände smärta och allting. Ja. Jag var 6 år och opererade örat. Men då berättade en annan att det kallas för awareness. Men du syftar på att hjärtat har stannat, att de har lämnat kroppen antar jag.
Ja, men det där är ju lite samma...
Ja, jag var fullt medveten.
Ja.
Jag tror att just mitt fenomen, jag såg det på Discovery sen många år senare, kallas för lockbox, att du är totalt medveten.
Du skulle varit sövd alltså.
Jag skulle varit sövd,
men var ändå medveten. Ja, ja, men det är ju lite samma grej.
Ja, men jag låg ju där och kände och hörde, men jag kunde inte göra något.
Ja, men folk som har haft de här nära döden upplevelserna, de blir ju väldigt påverkade. De flesta tappar rädslan för döden.
Mm.
Många blir mer andligt intresserade och mer, många blir mer sådär att de, vad är viktigt här i livet och kommer fram, ja, men det är ju relationer och kärlek.
Jag kom lite ifrån micken där, okay. Bara, så pekar in
det är ju att ha bra relationer och ha kärleksfulla relationer och leva ett kärleksfullt liv och alltså många ändrar lite livsinriktning på det sättet efter de här nära döden upplevelserna. Mm. Så de har också varit en... Jag började läsa sådana böcker, de första som kom ut på 70-talet. Då, så att de har ju bidragit starkt. Det var ju samma period som jag var väldigt sökande till den här övertygelsen som jag har. Mm. Men när det kommer in i relation till psykiatrin, så för mig är det då det här att, som jag redan har pratat om här nu, att vi har en psykiatri som ständigt vill hitta den liksom rätta molekylen på något sätt. Och som du sa, det finns ju massa människor som har provat 10 preparat liksom, och de är nästan lite så här lurats att tro ibland att om de bara hittar den rätta molekylen, det är nog det där preparatet jag ska ha, det är bara den lilla rätta molekylen där, då fixar sig min hjärna, då mår jag bra. Och så där kan man ju hålla på hur länge som helst, och som jag har en övertygelse om att eller så, om jag säger så här, det finns inte någon minsta förklaring på varför vi har ett medvetande. Vetenskapen är inte i närheten till att kunna förklara att vi har ett medvetande. Det är ingen som kan förklara att vi har massa hjärnceller och så plötsligt så är de här hjärncellerna medvetna om sig själva och kan sitta här och snacka. Så det där är, vi är ljusår från att kunna förklara det, och det finns en massa andra mysterier. Kvantfysiken har en massa konstiga mysterier som inte går att förklara. Att om man observerar ljusvågor så blir det partiklar. Jag tror att det är något sånt. Men om man slutar observera dem så är det ljusvågor igen.
Ja, massa jag känner till det där.
Ja, det är massa såna här, det finns jättemånga grejer vi inte kan förklara. Nej. Vi kan ju inte förklara nära döden upplevelser och vi kan inte förklara medvetandet, och det betyder att vi kan inte förklara varför vi har tankar och känslor. Men psykiatrin verkar ju vara övertygad om att förklaringen sitter i skallen, innanför skallbenet.
Det är också någonting som skrämmer mig ganska mycket med hur psykiatrin funkar, som du säger. Det är den här, när på något sätt rädslan för känslan, kontrollera känslorna, att om du känner lite för mycket, då ser vi till att hindra det. Tittar vi till exempel på hur det ser ut med allting som är lagligt idag, så allting som är lagligt är det som stänger dina känslor. Mm. Det vi ger folk är det som stänger dina känslor. Sen finns det preparat som öppnar upp dem, och det anser man då är superfarligt och du kommer bli helt galen om du tar det här. Mm. Psykedeler har ju börjat hamna i ljuset lite. Vi pratar lite om det innan vi börjar spela in igen. Och det är ju istället ett preparat som öppnar upp. Det tar ju fram och förstärker dina känslor. Mm. Men allting vi ordinerar till folk som upplever att de mår lite dåligt, eller det är bara att stäng, möt inte känslorna. Och då blir ju problemet, som du säger också, att när de väl vill kliva av, då har man aldrig arbetat med känslorna. Precis. Och man har istället nästan blivit indoktrinerad att det är fel på känslan.
Ja.
Men fan, det är okej att gråta, det är okej, för att jag brukar säga det väldigt många gånger, vi får ofta höra att man ska inte gråta, eller något i den stilen, och gråt inte, eller här killar ska inte gråta, bla bla. Men tänk om vi vände på det istället och sa till alla att nu får du inte skratta.
Ja.
Ingen mera skratt. Nej. Inget leende. Stäng på det där. Då skulle folk bli deprimerade också.
Ja. Visst. Det är... Och på så sätt, jag sa ju i början att jag har jobbat många år som psykiater, att det är ett helt annat yrke än att vara psykoterapeut. Och det är ju på många sätt motsatta, för att tabletterna ska ju dämpa känslorna hela tiden. Och i terapi så vill vi ju tvärtom. Nästan alla terapeutiska tekniker handlar ju om att locka fram känslorna, och även de jobbiga känslorna. Och i terapi kan det ju faktiskt vara så att om det kommer en jobbig känsla, då kan man ju säga, gå in mer i den känslan. Låt den komma fram. Så det är ju motsatta sätt.
Ja.
Och det här med att vi inte kan förklara tankar och känslor, alltså psykiatrin, det är ju också en tro. Det är ju en vetenskapstro, men man måste inse att det är en tro att tro att tankar och känslor uppstår i signalsubstanserna i hjärnan. Det är verkligen en tro, precis som det jag tror är också en tro. Men när man nu faktiskt inte vet, så ska man väl inte utgå från att allting bara fixar sig med tabletter i hjärnan eller el i hjärnan.
Mm.
Så att bara det borde ju skapa en större öppenhet. Då ser jag det här, mitt andliga synsätt, att det borde skapa en större öppenhet för just att kunna erbjuda mer samtal och psykoterapi, att prata med människan. Och vad som är effektivt i psykoterapi är just det mänskliga mötet, att få spegla sig i en annan människa, att få möta en annan människa. Ja.
Vilken förändring skulle du vilja se om du kunde få vrida på allt som pågår nu med utskrivningar? För jag kan också tänka mig att det är väldigt lätt att bara gå till en vårdcentral, och de där är väl även väldigt bombarderade, läkarna som sitter där, och de gör väl ett jobb som de kanske inte ska när det kommer till ditt dåligt mående, och då blir det kanske bara att de här tar det här, och sen kommer till här, man bara sitter bara och ger ut.
Nej, men förändring att se, det är ju jättelätt att få recept, som du sa nu. Men det är jättesvårt att få psykoterapi. Jag har träffat hur många människor som helst, både när jag jobbar i psykiatriska öppenvården och har jag mötts på det när jag jobbar privat, som vill gå i psykoterapi, men det är jättesvårt att få. Vad man ofta, det är väl det enda lilla bra som har hänt sen 10-tal år, så kan man relativt ofta få 5 eller 10 samtal via vårdcentralen, och det är bra. Och det kan räcka för det, men det finns väldigt många människor där det inte räcker. Jag har träffat många som har gått sådana här 5-10 gånger som gångar 2-3 gånger kanske, och det räcker liksom inte. Och det är en stor grupp som behöver gå i längre psykoterapier, som man till exempel då i Tyskland kan ha möjlighet till. För det blir en annan, som många har en sån trasslig bakgrund, så att man behöver tryggheten i att hinna knyta an till behandlaren, till terapeuten. Och det kan ta lång tid, det kan ta bortåt ett år att få till den här anknytningen till terapeuten. Och när man då börjar bli tryggare, säg att man har gått en gång i veckan i ett år och börjar bli mer trygg i samtalet och börjar känna att terapeuten kommer inte göra ner mig eller se ner på mig eller håna mig, då börjar det bli lättare för jobbigt material att flytta upp, det här som känns skamligt eller skuldaktigt eller skuldtyngt och med mera flyter upp lättare då. Det är då det börjar hända saker, och det här många behöver längre psykoterapi, och det är i stort sett omöjligt att få i Sverige idag, skulle jag vilja hävda. Det är, om man inte har pengar, det är lätt att få om man kan ha råd, men väldigt många har ju inte råd att betala 800 kronor en gång i veckan för det.
Jag undrar bara lite, vad händer egentligen när man har gått på vissa av de här preparaten under för lång tid? Jag bara backtracka lite till det här som du sa om att försöka komma därifrån, att komma av det. Vad kan egentligen hända om man går på det för länge?
Ja, det finns en del beskrivet av antidepressiva. Jag tror att någon undersökning visat på att man kan få lite mer benskörhet, om jag minns rätt, till exempel, om man har haft antidepressiva i 15-20 år. Men det intressantaste är väl vad som händer om man har gått i 20 år och lagt en filt över hela sitt känsloliv, inklusive sitt sexliv. Vad har det gjort med ens mänskliga utveckling? Har man djupfryst någon del av sin mänskliga utveckling i viss mån? Det är svårt att svara. Det är säkert individuellt. Och en del kanske blir förbannade om de hör mig säga det där. Och en del kanske inte är lika illa. Medan andra har fått mer långtgående konsekvenser. Men jag tror aldrig att det är för sent att backa tillbaks. Fast man kan nog säga att ju längre man har käkat ett preparat, desto längre tid tar det att vänja sig av. Och det är definitivt så att ska man sätta ut det, dels det bästa är ju att få stöd, och man behöver ju ofta någon, och när känslorna kommer tillbaks, samtalsstöd. Men också man ska gå väldigt, väldigt långsamt. Långsamt, långsamt, långsamt. Det kan ta flera år att ta bort medicinen.
Meditation vet jag att du pratar mycket, eller att du skriver om i boken också. Det är någonting som jag håller på mycket med och har förespråkat väldigt, väldigt mycket i min podd, att få folk att meditera.
Ja.
Jag vill höra lite dina tankar och ditt synsätt på meditation och mindfulness.
Ja, jag har mediterat länge. Jag började när jag var ung. Så det blir väldigt många flera årtionden som jag har pysslat med den. Och jag har väl mediterat regelbundet de senaste 20-25 åren i alla fall. Och för mig är det är inte bara en avslappningsteknik, men det är bland annat en avslappningsteknik. Men det är mer än så. Jag brukar tänka ibland att det är lite grann motsatsen till ångest. Jag tycker att man borde lära ut det i skolorna egentligen. Det är, när det nu finns teknik för att lära sig slappna av, för att lära sig gå in i ett lugnare tillstånd, så vore det väl jättebra om man lärde ut det. Ja, men det är väl faktiskt en positiv. För mig är mindfulness och meditation många gånger samma sak. Det beskrivs inte alltid som exakt samma sak. Mindfulness kanske kan vara att gå på ett medvetet, att gå och känna varenda fotsteg på ett medvetet sätt, eller att borsta tänderna. Uppleva vad man gör varje sekund. Medan meditation kanske man oftare föreställer sig just det här att sitta ner och blunda och till exempel observera sin andning. Men det ingår ju i begreppet mindfulness också. Jag tycker att de är väldigt överlappande, de orden. Men det är väl det fåtal grejer som har varit positivt i psykiatrin under de senaste 20 åren, så har mindfulness gjort insteg i psykiatrin och används faktiskt i psykiatrin, och det är bra. Och just om man ser det som en, det är på många sätt motsatsen till ångest. Självklart så ska det användas i psykiatrin.
Mm. Är det någonting som du rekommenderar dina klienter?
Ja, jag tycker att det är jättebra i kombination med psykoterapi. Jag tycker att de förstärker processen, förstärker varandra. Meditation förstärker psykoterapi och psykoterapi förstärker meditation.
Mm. Ja, intressant. Ja. Intressant. Mm. Jag tänkte träning också. För jag vet, Anders Jensen pratar ju otroligt mycket om träning. Jag tränar väldigt mycket själv, försöker alltid hitta aktivitet. Jag gillar att kombinera, som jag säger i podden här, alltså kropp och hjärna. Vi tränar kroppen och hjärnan genom meditation och läsa böcker och allt möjligt. Men sen också den fysiska kroppen. Men hur ser du på det med träning?
Jo, men det är jättebra. Jag har läst, jag har i alla fall läst en av Anders Hansens böcker. Mm. Och det är ju absolut ett alternativ. Då är det ju liksom inte läkemedelsindustrin som är där. Utan
nej.
Det är ju faktiskt en grej att man kan göra det själv. Mm. Och det finns många... Det är ju... får väl anses för lätt i bevis att jag tror man brukar säga att lätta och medelsvåra depressioner, så är det minst lika bra effekt som piller eller bättre och mer bestående effekt. Och det är ju också en grej med det finns gemensamma nämnare för psykoterapi, meditation, fysisk träning, att det är, alla de är antidepressiva så att säga, men har mer bestående effekter. Psykoterapi har mycket mer bestående effekter än vad piller har. Och det är inget konstigt, eftersom pillerna har man inte jobbat med sitt inre. Men fysisk träning är ju jättebra. Att det är antidepressivt också.
Jag vet inte, jag får bara en konstig tanke här, men finns det inget piller man kan ta för att bli bättre på matematik?
Varifrån fick du den frågan?
Nej, jag bara tänker, det känns som att det är samma logik på något sätt. Alltså skulle vi ge barn piller för att de skulle bli bättre på matematik, men de behövde inte läsa matte. De behövde bara äta det här pillret varje dag, eller en vuxen människa. Du vill bli bättre på det här, ta den här tabletten. Men du behöver inte läsa något.
Nej.
För det är på något sätt det vi gör.
Ja.
Ta det här bara, och så kommer vi liksom dämpa lite av någon form av känsla.
Så blir du bättre på att må bra.
Precis, ja. Precis. Men vi ger dem ju aldrig redskap. Det fattas alltid redskap. Det där nu är ju såklart skojar ju när jag säger det. Men det var det som var lite min tanke. Fan, då kanske vi ska skaffa piller så man blir bra på matematik eller en bättre kock eller liksom vad det nu är. Mm. För att om vi nu ska kunna dämpa det dåliga måendet genom att bara här, ta den här grejen. Men du behöver aldrig prata om något.
Mm.
Det är ju bara att lägga 15 lock på alla problem som egentligen ligger där under.
Mm.
Jag menar, jag blir ju inte bättre på matte av att jag käkar en mattetablett om dagen, precis. Om jag aldrig sätter mig och gör matteproven eller talen.
Och så skulle man ut och då går man ut och marknadsför den här mattetabletten, den har inbyggda molekyler i det som gör att den fastnar på mattemolekylerna i din hjärna.
Exakt.
Okej, jag tror på det.
Men åt vilket håll går den här trenden nu? För det känns som att vi någonstans bygger upp en kanske lite både mörk och ljus bild av allting. Du pratar om psykoterapin, det är väldigt fint, men hur ser det ut? Alltså, jag antar att det istället stiger med tablettintaget och utskrivningarna.
Ja, det fortsätter ju att stiga.
Det går bara rakt upp.
Ja, den enda siffran som har gått ner för 2019 så var det 48% av sjukskrivningarna för psykisk ohälsa. Förra året var det visst hade gått ner till 46, men det är fortfarande så att för 10 år sedan var det bara 30%. Så det där var ju, men förskrivningen av piller fortsätter att gå upp, så vet jag. Det tror jag faktiskt. Den att ungdomar får mer och mer piller. Men jag vill säga det också, att jag tror du frågar någonting om vad man skulle göra. Det finns ju en läkemedelssubvention när vi går, om vi får ett recept och går och hämtar det på apoteket, så finns ju någon slags högkostnadsskydd där. Och jag tror att det är 700 miljoner om året eller något i den stilen, om jag har sett rätt. Jag ska inte svära på siffrorna, men det är i alla fall väldigt mycket pengar som går till att subventionera psykofarmaka.
Just det.
Och säg att det skulle räcka med 200 miljoner där, så kanske det finns en halv miljard. Säg att 500 miljoner skulle kunna satsas på psykoterapi istället. Alltså vi behöver föra över de pengarna till att kunna erbjuda psykoterapi. Jag tycker att alla legitimerade psykoterapeuter skulle ha rätt att jobba mot högkostnadskortet. Mm. Det skulle också avlasta psykiatrin. Då skulle folk, de som känner att då kan man välja terapiform, då både KBT-terapeuter och psykodynamiska terapeuter kunde, som är legitimerade, kunde börja jobba självständigt. Och patienter som instinktivt känner att KBT är nog det bästa för mig, går dit, och de som känner att ja, men jag ska nog gå psykodynamiskt, eller man kan prova sig fram lite. För det finns också undersökningar som visar att om folk får välja terapiform själva så funkar det bättre. Men nu är det liksom så här, eller man erbjuds ju nästan ingen terapi de få gånger det är, som nu ska det liksom bestämmas ovanifrån. Du ska ha piller, du ska ha det och du har den diagnosen. Så här är det med dig, lilla vän. Det är mycket av den stilen nu faktiskt. Mm.
Jag vet att folk som lyssnar på den här podden just nu går på psykofarmaka, och jag kan tänka mig nu att de sitter på frågan: jag vill ifrån det här, och jag tänkte att det blir lite så här slutpoängen, ja, på det här avsnittet. Vad skulle du ge för råd till den som lyssnar just nu och känner att fan, jag tillhör den kategorin som har käkat tabletter för länge, jag vill på ett bra smidigt sätt liksom kunna kliva av det här, hur gör jag?
Tyvärr så måste jag, för att ändå vara ansvarsfull, så måste jag tyvärr säga att spola inte alla mediciner på en gång, för då blir det en jädrans backlash. Och att bli av med medicinerna tar tid, och man måste sakta trappa ner, och ju längre man haft dem desto längre tid behöver man använda för att trappa ner. Mm. Det ideala vore om det gick att erbjuda samtalsstöd för det här, men det finns ju inte. Det går ju nästan omöjligt att få det. Det är möjligt att man kanske kan söka sig till någon sån här patientförening, RSM, eller i Stockholm finns något som heter IKL Stockholm, tror jag. Man kanske på något sätt kan söka sig till sammanslutningar med lik, det kanske finns på Facebook, vad vet jag, likasinnade människor som hjälper varandra och stöttar varandra i det här. Men det är en väldigt långsam process. Sen behöver man ju tro, man behöver komma ifrån den här tron på, det är väl det första, att allting ska fixa sig med bara man fixar till molekylerna i hjärnan, vilket enligt min mening är en illusion. Man behöver liksom fatta ett beslut att vilja sluta och att tro att det finns ett annat sätt än piller.
Jag hoppas att det här samtalet hjälper folk, kanske får andra att tänka till, kanske också bara med eller anhöriga som lyssnar, som kanske också kan ge en guidande riktning i det hela. Om man vill kontakta dig direkt, finns det någon hemsida? Jag kommer också länka allting i bion till det här avsnittet. Så om det är någon så direkt grej som du bara vill slänga ut, så gör det. Annars så skickar du all info till mig, så kommer jag att lägga in den. Och även boken, såklart.
Nej, jag har ingen hemsida. Boken har en liten egen Facebook-sida. Den är inte så stor, men
nej.
Det finns en liten Facebook-sida för den. Men jag har ingen hemsida.
Nej, men bra. Johan, tack så jättemycket för ett ögonöppnande samtal, får jag ändå säga.
Ja, tack själv. Kul att jag fick komma. Tack,
verkligen. Får vi se om vi kan öppna upp folks sinnen ännu mer med det här, med den här konversationen. Och om det är första gången ni lyssnar, så glöm inte att scrolla bak i listan, för det finns fler intervjuer och samtal som ni gärna vill ta del av, och prenumerera jättegärna på podden om ni gillade det ni hörde. Johan, återigen, tack så jättemycket. Nu får vi gå ut och njuta av sommarsolen lite här. Tackar.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.